Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Hej Karin.
Hej Peppe.
Det var så länge sedan vi har pratat med varandra att jag nästan är lite blyg inför dig.
Ja, men jag är också lite blyg och dessutom så har vi nu en inspelningstid när jag är nykter, vilket gör allting mycket svårare. Det vill säga 16:22 svensk tid. Det brukar ju vara ungefär 22:16 som jag sitter och såsar framför den här mikrofonen.
Så det kommer alltså att vara skarpare än vanligt i den här podden?
Ja, jag vet faktiskt inte. Det kan också vara tvärtom. Nej, usch. Inte alkoholromantik. Strunt i det.
Nej. Men du brukar vara lite trött på kvällarna. Och det, vem är ju inte det liksom? Mitt bästa är ju att lägga sig helst klockan 9, men senast klockan 10.
Ja, det är ju så underbart. Ah, jaha, men du, förutom den medelålders observationen, vad händer i ditt liv?
Ja, men här i LA har vi världens värmebölja. Det är så varmt att det knappt går att beskriva med ord. Alltså det är varmt och det brinner och luften är jättedålig. Jag pratade med några kompisar hemma i Sverige och så säger jag så här att men ni vet hur det är liksom när den här, ni vet telefonens, vad heter det? Den här appen som visar vilken temperatur det är. När den säger att det är jättedålig luft för känsliga grupper. Och alla var så att nej, vi vet faktiskt inte vad du menar. För att sånt finns inte där. Och det är konstigt, för det sa du också Karin tidigare, att hur allt sånt normaliseras. Ja. Alltså, man bara, jaha, nu är det jättedålig luft idag igen. Så det är ju jättekonstigt här just nu. Och släpp på lite pandemi och en odemokratisk president. Det är kaos i det här landet. Men annars är det bra. På det privata planet är det bra.
Du glömde diverse proteströrelser som ska slås ner med våld.
Ja, gud. Mm. Alltså, tänk att man i Portland har demonstrerat varje dag sedan George Floyd blev mördad. Alltså, det är väl dag 104 eller 105 just nu.
Ja. Ja, jag såg en sån här liten serie, cartoon i New York som jag läste igår kväll. Och då var det så här klassiska, du vet, seriestrip-scenen, att en man är ensam vid en bar och han liksom halvligger med ett i princip tomt glas med pannan mot bordet, och så säger han bara "Wake me up when this is over", varpå bartenden bara "When what is over?" Alltså, det är så jävla mycket saker som ja. Vi måste vänta ut. Han kan inte ens vad skulle du välja?
Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte.
Kanske man ska säga 2020, the shit show. Och så bara, ja.
Men tänk om det rinner över till 2021. Vi har haft så höga förhoppningar för 2021. Tänk om det bara liksom spillar över. Mm. Nej, jag tänker inte ens gå dit. Kan vi tala om böcker nu?
Ja, men jag vill bara, alltså, på lite, liksom lite mer positiv avslutning på det här. Att jag har fått många tankeställen när jag har lyssnat på en podd som heter This Moment med Jason Diakiteo och Marcus Samuelsson. Och som fokuserar bara på den svarta medborgarrättsrörelsen, kan man säga. Jaha. Eller i detta nu. Eller på, This Moment. Mm. Och där man blir förbannad och ledsen och okej, jag vet, white guilt och bla bla bla, det är inte riktigt kanske det som hjälper, men man blir ändå förbannad och ledsen och upprörd, men också fylls jag i alla fall av en typ av energi som är såhär, ja, ta mig fan, nu det händer någonting nu liksom. De här protesterna fortgår och fortgår och fortgår.
Black Lives Matter måste
Harris
ju vara den
kommer
största.
Bli vicepresident.
Ja, eller till och med president om några år.
Ja.
Ja, det har du faktiskt helt rätt i. Och jag tänker på det som du sa om white guilt. Att lyssna på en sån podcast känner man såklart white guilt. Men det handlar ju också om att undervisa sig själv. Eller liksom ta ansvar i att förstå varför det här händer nu. Och liksom hur historien ser ut.
Ja. Och om man inte känner, för jag satt i bilen och så grät jag vid något tillfälle när jag berättade en historia, eller om det var ett klipp som jag hörde med en kvinna som pratade. Och så tänkte jag, ha men nu den här klassiska, den vita liksom, kulturkvinnan fäller tårar. We don't want your tears, liksom. We don't want your sympathy, we want change. Ja. Men någonstans, så, om man inte känner känslor, då blir det ju inte heller något annat. Liksom. Man inte känner för det. Så att, det är ju ännu konstigare att vara helt oberörd på något sätt.
Fan, vilken bra point, Karin. För det är ju verkligen så det är. Om man inte känner empati så är det väldigt svårt att få igång en förändring. Det måste ju finnas det medmänskliga där.
Ja, och det är ju ingen nollsummespel. Det är ju inte som så här, ja men om du är ledsen, tänk på hur ledsen jag är. Eller om du tycker synd om kvinnor, tänk på hur synd det är om svarta kvinnor. Alltså det går ju inte att på något sätt hela tiden relativisera all empati och all sympati. Utan man får ju någonstans bara köra på också.
Ja, ja. Och kanske också ta sina känslor till handling.
Ja, just det. Men jag kan i alla fall rekommendera den podden. Och nu ska jag rekommendera så många böcker, förstår du. Är du redo?
Okej, nu börjar det.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Jag har läst Snöstorm av Augustin Erba. Jag har också läst Allt som var mitt, historien som inte får berättas av Cissi Wallin.
Ja, ja.
Sen har jag ju tidigare pratat om, men har då avslutat När repet brister, en spänningsroman av den brittiska Belinda Bauer.
Mm-hmm.
Ja, vad säger du om de här fyra? De är rätt olika.
De är helt olika och jag hyllar dig för det, Karin. Det är bra att bredda sin läsdiet.
Ska du dra vad du har läst då? Ja, så kommer vi in sen på.
Min lista är ju inte alls lika lång och imponerande. Men jag har läst Åsa Linderborgs Året med 13 månader. Jag har läst, nu ska jag se vad hon heter i efternamn. Annika Wahls debutroman Jag borde ha sagt det först. Och så är jag mitt inne i Kjell Westös Tritonius.
Mm.
Det är väl ändå tre böcker sen vi senast oss. Det får väl ändå räknas som helt okej. Ett helt okej resultat. Och det är ingen tävling.
Det är väl asbra. Vilken är du nyfiken på då av de mina?
Jag vill att du pratar om Snöstorm. För den är jag börjar lyssna på. Men jag somnar ju alltid när jag lyssnar på dem på kvällen. Vilket lite är meningen också med att lyssna på en bok på kvällen. Det är som att höra en godnattsaga. Så jag vill veta vad du tyckte om den. Så jag vet om jag ska aktivt lyssna på den. Eller om jag ska fortsätta lyssna på den precis när jag ska somna.
Alltså jag älskade den. Jag tyckte den var fint. Fantastisk. Ja. Jag älskar Augustin Erba, både som journalist och krönikör och författare.
Han gör jag också.
Fantastisk. Han är det här... Hur ska jag förklara? Det är det opretentiösa, men ändå välformulerade i språket. Det är liksom en stil som jag älskar, som jag tycker är, får man säga, effektiv. Det är inte sentimentalt, inga sådana här grandiosa stilgrepp, utan det är effektivt och ekonomiskt utan att vara så här, du vet, åh, jag ska vara så himla Hemingway korthuggen. Det tycker jag också är väldigt pretto.
Ja, jag, precis. Punkt. Älskade en sommar. Punkt.
Ja. Exakt. Åh, vad mycket djup mening vi läser här. Ja. Den här romanen handlar framförallt om en person som heter Thomas, en ung man. och hans liv egentligen. Och hans... du vet, man brukar ju alltid säga så här att en bok måste ha karaktärsutveckling för att ha en känsla av framåtrörelse. Men jag får känslan av att Augustin Erba här fokuserar på hur vi någonstans också blir låsta i våra grundpersonligheter till följd av trauman, hämningar, livshändelser, DNA, vad vet jag. Men, och att det är de här låsningarna som i själva verket definierar vår utveckling, för det är de valen vi inte gör som formar oss ännu mer nästan. Ja. Och det är väldigt bitterljuvt på något sätt att förstå det eller tänka på det, därför att på ett sätt så tycker jag att han är förlåtande. Den här Thomas är den här klassiska nörden som var osynlig men duktig i skolan, som aldrig hade några tjejer, som hade bäst betyg. Han flyr in i, när han har ångest av olika skäl som vi får reda på då i boken, flyr han in i att sitta och räkna. Och det blir en vändpunkt i Thomas liv när han kommer in och börjar på KTH eller Teknis, som man sa då, Tekniska högskolan i Stockholm, och då hamnar med andra som är som han själv, andra som också som...
Han hittar ett sammanhang.
Ja, ett sammanhang som också har blivit, vet hur det känns att bli knuffad i korridoren utan någon anledning. Och han får en vän och han blir kär, och det är relationen dels med den här vännen men framförallt med den unga kvinnan som han blir kär i, som heter Livli, som den här romanen kretsar kring. Det är en kärlekshistoria som på ett sätt är ganska klassisk, där själva spänningsmomentet är, kommer de någonsin få varann trots alla dessa uppenbara hinder? Och det tänker jag inte tala om de får eller inte, men den är också oväntad, för den handlar som sagt om hur vi, allt det här vi inte berättar om oss själva, och att man är mitt uppe i kanske sin egen sorg och ångest och känsla av att vara en freak eller liksom oförmögen att handla eller feg eller någonting, och så går det upp för en att ja, men den här kompisen som verkar så himla självsäker kanske har varit med om det här och det här. Och det där är ju också klassiska teman för det här coming of age-romanen, liksom när man går från barn till vuxen och ökar sina insikter kanske om hur man själv fungerar och om hur världen fungerar och hur man desperat och försöker hitta sin identitet. Och där spelar ju alltid de här första kärleksrelationerna väldigt stor roll. Och den här Thomas, han blir som sagt förälskad i Livli, som är vacker, som är utåt riktad, självsäker, har massa killar, väldigt populär naturligtvis. Hon är också briljant. Hon är lite så här Ferrante, min fantastiska väninna, briljant liksom. Och alla är fascinerade av henne. Och jag tycker det funkar. Därför att...
Men varför väljer hon honom? Alltså,
varför väljer hon att åtminstone ge honom uppmärksamhet där i början när han brukar vara så osynlig? Det kanske... Det vet vi inte riktigt heller, utan det är rätt mycket som bara anas. Och frågan är om de är så himla bra för varandra som han är övertygad om att de är. Och det är många sådana. Sen är det rätt tuffa passager när vi förstår hur den här Thomas, när han som barn är tillbakablickar då, när vi förstår som läsare vad han då har blivit utsatt för av sina föräldrar och en morbror bland annat. Och då får vi ju nycklar till kanske varför han reagerar som han gör och varför han tycks sakna liksom en sån här ungdomlig liksom sexualdrift. Vi får aldrig reda på, så blir han kåt på henne? Inget sånt där nämns riktigt, för att han upphöjer henne till en sån nästan som en gudinna. Liksom, han dyrkar henne. Det är den typen av kärlek.
Mm.
Som är lite infantil på ett sätt.
Mm.
Och även som vuxen man. Det jag tycker är häftigt med den här boken är att det går att... Jag har själv varit en livlig, men jag har också varit en Thomas.
Mm. Så,
kärleken, den unga kärleken kan ju vara så jävla brutal.
Mm.
Och man kan själv vara så brutal. Och man behöver inte vara en dålig person för det. Men det är ju egoistiska handlingar hela tiden. Det kanske också är egoistiskt av Thomas att tro att han är perfekt för henne. Det kanske han inte alls är.
Men jag tänker på en sån här idealiserande av någon handlar ju bara om att man är, eller måste utgå från att man har en distans till den. Det går liksom inte att leva med en människa och tycka att den är liksom fantastisk och briljant hela tiden. Det är på något sätt den här avståndet som också gör att man har möjligheten att känna den sortens starka kärlek eller förälskelse.
Ja, ja. Och Thomas kan aldrig någonsin glömma Livli på vilka vägar en, vad ska man säga, vuxenlivet bär dem. Och det händer dramatiska saker som gör att de liksom skiljs åt av olika skäl då där i ungdomen på KTH. Och så träffas de av en slump på ett tåg som har stannat mitt i Sverige på grund av en snöstorm. Och får då liksom en natt tillsammans. Och så inledningsscenen är att de liksom ser, de möts på det här tåget och sen så är det tillbakablickar ända ner i liksom väldigt ung ålder i barndomen. Och han skriver, han har ju skrivit förut om barn som blir misshandlade eller som blir utnyttjade på olika sätt. Och det är otroligt hjärtskärande och fint. Faktiskt. Också om psykisk ohälsa i familjen och hur det kan drabba barn. Jag älskade verkligen den här boken. Jag kan rekommendera den varmt. Och också faktiskt som ljudbok. Och jag tror att det är han som läser den själv. Och han gör det jättebra.
Ja, men då ska jag ta tag i den på allvar. Den får hänga med när jag springer istället för när jag ska sova.
Jag vill också passa på att ge en high five till Augustin Erba som fick så himla mycket skit när han skrev rakt på sak att så här gör du för att skriva en roman, en punktlista i DN någon gång.
Jag minns den, det kommer ju aldrig att glömma.
Det var så många författare som bara, hur kan du vara så, det är ju en konst ungefär. Jag älskar att liksom bara plocka ner det på jorden, ja. Det är ett jävla slit ungefär.
Är du redo för Åsa Linderborgs året med 13 månader?
Jag vet inte. Kommer jag bli arg nu, Peppe?
Ja.
Ja, okej.
Men du kommer också att gilla
men
det.
Jag är ju andra sidan nykter och då brukar jag ju kunna hantera det till skillnad.
Okej, spänn fast säkerhetsbälte för nu kör vi.
Yep.
Nej, alltså Åsa Linderborg, som du vet och som alla vet antar jag som lyssnar på den här podden eftersom det är en bok som blev så himla mycket skrivet om. Han skriver ju om åren 2017, 2018 och MeToo. Och hon har gjort det i dagboksform så det handlar liksom inte, det är liksom ingen uttryckligen liksom MeToo-bok utan det handlar helt enkelt om vilket otroligt tungt år det var för Åsa Linderborg som inte nog med att hon blev lämnad av sin partner, hon blev också anklagad för att ha varit en delorsak att Benny Fredriksson, det Stadsteatern han var chef för, begick självmord. Och hon skriver om hur hon, inte ens hur hon tog sig igenom det här året utan helt enkelt hur det var att genomleva det här året. Och det började ju på inga sätt på ett soligt sätt. Det var liksom 2017 bokmässan och den här högerextrema tidskriften Nya Tider hade fått tillstånd att ha en monter där och folk var jätteupprörda. Många bojkottade, du och jag var ju också där Karin, bojkottade bokmässan och ordnade en skuggbokmässa på ett annat ställe i Göteborg. Hon nazister demonstrerade och allt var upp och ner och Åsa Linderborg hon sa att hon tycker att yttrandefrihetens liksom, eftersom vi lever i ett land med yttrandefrihet så det är klart att också liksom, högerextrema ska vara monter på bokmässan. Och hon blev otroligt kritiserad för det här men hon liksom stod rak i ryggen och jag tror att hon till och med gick fram och skakade hand med dem för hon sa att det är svårare att ha ihjäl någon som man har skakat hand med. Och det här liksom att ha igenom var ingen överdrift. Hon har verkligen fått väldigt många liksom hot och liksom dödshot. Och folk har varit utanför hennes dörr och ringt på. Så hon måste ha hemlig adress. Och det är liksom inget, hon är liksom en offentlig person som är utsatt för mycket hot och hat. Okej, det här är bara 2017. Och så kommer bli det senare höst. MeToo kommer igång. Och så skriver Åsa Linderborg om hur det är att jobba på en av Sveriges största tidningar. Nej, Aftonbladet är väl lätt den största tidningen. Och hur det var när Cissi Wallin, som Åsa Linderborg låtsas inte veta vem det är. Det är faktiskt lite konstigt att hon inte har någon aning om Cissi Wallin.
Kallar henne Instagram-profilen typ eller något sånt där lite lätt nedsättande. Ja,
precis, det vill väl också Fredrik Virtanen som är också medarbetare eller var en medarbetare på Aftonbladet. Och så otroligt intressant att läsa, både som, jag tror att det är intressant för vem som helst, men extra intressant om man är journalist och författare eller överhuvudtaget intresserad av liksom kultur Sverige, för det är så roligt att få vara med i den världen och liksom tänka på publicistiska beslut som faktiskt säger man vill, alltså det är så många nyhetstidningar gör många fel beslut under MeToo. Jag håller inte med Åsa Linderborg om många saker, men det som jag tycker är en viktig del av den boken när hon talar om pressetik och liksom publicerande av namn, hur mycket ska MeToo handla om att peka ut personer och hur mycket ska det handla om att vara ett jättestort strukturellt problem. Sen vet jag inte heller, det kan vara att kanske det är så att det krävdes att Fredrik Virtanens huvud skulle rulla, om det nu rullade egentligen, nu när vi ser tillbaka det, på det.
Men, rullade men för, och sen rullade det upp igen.
Ja, men ja, kanske, ja, precis.
Som många andra.
För att få igång liksom. Vad intressant förresten att du har läst Cissi Wallins bok för att prata om den efter den här. Men det som jag tycker är, alltså det är ju jätteintressant att läsa liksom någons dagbok. Men en persons dagbok eller vilken som helst autofiktion är ju ändå fiktion på något sätt. Det här är ju en väldigt redigerad dagbok och som är gjord, alltså den, för att funka i bokform måste den vara liksom dramaturgiskt tweakad och liksom justerad och filad på. Så det blir, jag tycker det är alltid svårt tycker jag, att recensera en bok som utger sig från att vara liksom en dagbok, eftersom det så lätt blir så då att man recenserar själva personen istället för det litterära, eftersom de går så djupt in i varandra. Och nu när Åsa Linderborg dessutom väljer att skriva om så otroligt tunga ämnen som då till exempel MeToo och pressetik, så tycker jag det är, när man skriver en bok med många starka åsikter, men skriver boken i dagboksformat, blir det lätt så att uppleva att Åsa Linderborg gömmer sig bakom sina egna upplevelser samtidigt som hon på något sätt vill föra ut ett budskap. Och det blir svårt att se liksom vad som är ett försök att ta tag i en debatt och vad som egentligen bara handlar om Åsa Linderborgs egna känslor och tankar. Jag kanske skulle önska mig att hon skriver en renodlad opinionsbok eller liksom en renodlad dagboksbok, för nu är det svårt att se liksom vad som man kan ta tag i utan att kritisera Åsa Linderborg som person. För det handlar också om, hon skulle göra mycket personligt om hur mycket ångest hon har inför att åldras och hur hon skulle göra mycket om hon spelat på det kvinnliga, hon har fått män att göra som hon vill för att hon är snygg och hon tycker att alla kvinnor ska göra det, och det på något sätt grumlar också hennes syn till liksom kring MeToo. Hon säger att kvinnor flörtar ju med män och ibland säger man nej trots att man menar ja, och liksom hon vill att, hon har väldigt mycket en sån här Lena Anderssonsk syn på MeToo.
De är ju typ bästisar.
Ja, de umgås mycket och det fick mig också att tänka på. Och hon är ju också kompis med, eller liksom kollega och visade sig också vän med Fredrik Virtanen. Och jag tänker, det är klart att liksom hennes umgänge påverkar hur hon ser på den här.
Ja, det är klart. Och Lena är kompis med Horace Engdahl. Det är klart att det, precis, påverkar.
Precis. Och då tänker jag, vilken bubbla hon, att hur vi alla lever i våra egna. Men du och jag, Karin, vi sitter ju också och tycker, vi har nästan exakt liknande värderingar när det kommer till hur man ska leva livet och liksom hur kring som feminism och politik. Jag tänker att på samma sätt så bekräftas ju också Åsa Linderborgs världsbild på basen av vem hon umgås med, vilket då tycks vara liksom en hel del med Lena Andersson, som har en väldigt Ja, men hon tycker verkligen att det liksom, om man går upp på Harvey Weinsteins hotellrum, så då får man vänta sig att liksom runka av honom. Då får man liksom skylla sig själv om det blir så. Och det här det hittade jag inte på, så jag lyssnade på lunch med alltså, jag kan verkligen, det är intressant, hon gästar nämligen lunch med Montelius, du vet, Martina Montelius och Gunilla Brodej har en podcast där de talar om kultur, och för några avsnitt sen talade de om året med 13 månader där de var ganska hårda, men de var också liksom, de kritiserade den här boken ganska hårt, men de gjorde det på ett podcast sätt där, som kanske inte är lika seriöst utan kanske lite mer fnissigt än vad man gör när man skriver när man skriver litteraturkritik i en tidning. Och då några avsnitt senare, eller senaste avsnittet, så kom ut på bara några dagar sen, så då gästade Lena Anders, hon hade skrivit en lista med saker hon ville ta upp som hon tyckte att de hade sagt som var fel, eller som var liksom som inte var okej att säga en podd. De till exempel kritiserade Åsa Linderborg för att namedroppa att liksom nästan uteslutande umgås med män, och så skrattade de och sa att Lena Anders, hon är ju praktiskt taget man också. Och bland annat det här vill Lena Andersson tala om den här podden. Jag kan rekommendera den, det är en intressant lyssning. Men jag tycker att det faktiskt har en betydelse vem man, att det liksom utökar, att det har en betydelse vem man umgås med, för att Åsa Linderborg, hon koketterar väldigt mycket med den här koketterar, men hon skriver liksom att hon umgås mycket med vänner och diskuterar de här frågorna med mycket med män, och det vill liksom inte göra mitt ut i direkt ett könskrig, men jag tänker att män har, se om man vill, men män har ändå en helt annan, liksom helt andra erfarenheter i nästan alla fall av MeToo.
Och Lena Andersson, de är ju inget annat än intellektuella versioner av sköna tjejen.
Exakt det. The cool girl. Ja, men verkligen. Och det, ja, precis så är det liksom. Jag säger inte att de går patriarkatets ärenden, men det är lite softare att vara en av killgänget, för att tjejer är så dramatiska, hysteriska att umgås med.
Fjompiga, ja. Tossiga tjejerna som inte har någon, liksom, och de kan minsann både vara sexiga och men precis, inte försöka för hårt, och de kan dricka öl med gubbarna på gyllene freden och röka cigg liksom. Alltså det blir så himla trött. Det, och sen så att intellektualisera det här beteendet är så jävla trams. Jag blir så trött
det är det.
Vi är lite smartare än er, för vi är de riktigt tuffa tjejerna som minsann kan spela. Vi kan liksom vad är det de säger? Det är liksom play the players, ha ha ha. Det är ju för på den nivån. Vad fan, vilken storgård. Stå kvar där i rökrutan då, för helvete.
Jag älskar att du ändå fick igång den där vreden trots bristen på whiskyglaset. Men hör du, men det får jag ändå säga att det är liksom både Lena Anderssons och Åsa Linderborgs försvar, och då tycker jag verkligen inte som de alls i någon sakfrågor. De är ju väldigt smarta och intellektuella, så de har ju ett sätt att formulera sig på som man lätt, Lena Andersson, hon på sistone gång har hon gått alldeles för långt liksom i sina resonemang, men de har ofta ett språk som, alltså de är ju smarta, de kan ju så förklara varför de tycker som de tycker, men då blir det ofta en sån här, men det blir en förklaringsmodell där kvinnor faktiskt är lite hysteriska. De bara, men om han våldtog dig en gång, varför fortsätter du umgås med honom? Det fattar väl vem som helst att om någon liksom gör en illa, så slutar man umgås med den människan. Eller om man blir liksom bestulen på en gata, då går man just inte med samma liksom jättestora Rolex-klocka på samma gata en samma mörka, liksom motsvarande mörk kväll. Men det blir också ett väldigt liksom, men så världen fungerar inte så. Alltså det är ju, det, alltså människor är människor, och människor fungerar liksom, gör inte alltid det som är bäst för dem, och det finns liksom psykologiska, när folk liksom, det ofta blir man våldtagen av någon, inte sällan någon som man känner och som man liksom, eller så känner, och som man fortsätter umgås med, eller någon som man känner så mycket skam inför den här våldtäkten att man helt enkelt trycker bort den och liksom, eller tycker att man förtjänar att bli våldtagen eftersom man sa någonting eller klädde sig fel eller var full eller liksom någonting annat.
Ja, men skillnaden är att deras vapen är deras skarpa intellekt och deras förmåga att formulera sig, vilket de gör oerhört bra. Så istället för att som den klassiska sköna tjejen kanske liksom du vet,
rapa gulligt och
ta, liksom, rapa gulligt, tar en cig, skriker play Shoreline, jag vet inte liksom. Det de gör är att skriver en jävla bok som de vet kommer liksom bli hyllad av deras kompisar. Men resonemanget blir ändå luddigt. Okej, okay, men om det här då skulle vara någon slags sån här offentlig avbön, vad är din agenda då, Åsa? Är det här att jag vill säga att jag ångrade det här som jag skrev om Benny Andersson, eller att
nej, men det är också...
så hårt? Eller vad är det liksom? Fast samtidigt är det ju också en förklaring att sånt händer i samtiden.
Ja, men det är också så här, det är just det, för det finns en, det liksom hon, Åsa Linderborg tycker jag dömer alla andra väldigt hårt. Och så här, men ni måste agera rationellt, ni måste agera logiskt, det här är orimligt. Medan hon själv inte behöver agera på samma sätt. Alltså hon själv drogs hon med, som hon säger, hon drogs med i det här drevet. Och liksom, hon kunde ingenting annat och hon är ju bara människa. Och sen när hon samtidigt skriver det en sån här dagboksformat, så känner man ju såklart sympati för henne. För att hon är som en hon är en naken människa som känner sig osäker, som känner är rädd för att åldras, som är rädd för att åldras och förlora sitt intellekt, inte bara sitt utseende. Och liksom, så det blir lätt att förstå henne som människa, men samtidigt i den här boken så vägrar hon förstå andra kvinnors mänsklighet, eller mäns mänsklighet för den delen också. Utan då ska liksom alla andra uppträda rationellt och liksom, hon är helt totalt oförstående till... i andra människors...
För att inte tala om Lena Anderssons romaner, som ju är romaner med en egen mäktig förfarande och så vidare, att liksom där skriver hon ju på ett väldigt fint sätt kring hur även en tänkande människa så att säga kan göra destruktiva saker mot sin vilja, eller inte se, välja att inte se eller inte ha förmåga att se ett mönster av destruktivitet och sexuell liksom på något sätt maktmissbruk.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Som journalist måste säga, tycker jag också att Åsa Linderborg förminskar, alltså publicistiska, det görs publicistiska beslut, alltså felaktiga publicistiska beslut hela tiden. Det är liksom ingenting som nytt med MeToo. Men jag tänker också att hon säger att MeToo handlade bara om på något sätt en sån tävling mellan kvällstidningarna och kanske också morgontidningarna om liksom om upplagetävling och liksom en som får flest läsare och flest liksom ögon på deras webbsajter. Alltså det också tycker jag att förenkla mediernas roll. Jag tycker liksom att det finns... Ja, MeToo handlar om så mycket mer, och det är liksom att det handlar inte bara om klick. Jag tycker att många tidningar skrev väldigt sansat och hade otroligt många bra kronikörer och liksom analyser på vad MeToo egentligen är, och att MeToo är liksom en sån otroligt viktig rörelse i jämställdhetsarbete. Det går liksom inte att förminska det, att säga att det var någon slags misstag. Det är ju inte, vi vill inte säga att det här är en bok som handlar om det, Åsa Linderborg bara säger att MeToo liksom var en dålig sak. Men jag tycker att hon, jag vet inte om det handlar om den här trenden att man ska tycka precis tvärtom för att på något sätt få uppmärksamhet och verka smart. Det finns ju i många poddar också en sån tendens liksom att om man bara vänder på steken och tycker exakt annorlunda, då tror man att man har någon slags intellektuellt övertag. Men det är ju ofta bara löjligt.
Ja, och det var ju lite så som många vissa kvinnliga journalister reagerade på MeToo, att nu ska vi vara så himla speciella här och prata om de stackars männen som blev uthängda här. Oj, 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 nu har det blivit en häxjakt och nu har det blivit ett drev och sådär. Och det känns som effektsökeri på något sätt, tycker jag.
Ja, men verkligen. Men jag håller verkligen med dig. Men det sagt, är det här en okej, två saker att säga. För det är en väldigt bra bok. Jag vill verkligen rekommendera folk att läsa den. Jag tycker det är bra att läsa sånt som där skribenten har en helt annan värdering eller åsikt än man själv. Det liksom friskar upp. Och då tänker jag att det kanske ska vara bra för Åsa Linderborg att också umgås med kanske Cissi Wallin då liksom. Varför? Om hon vill lära känna hur det är att bli utsatt för ett övergrepp. Eller någon helt annan som tycker den än liksom Matilda Gustafsson på DN som skrev den här hennes bok om klubben som är otroligt bra. Liksom, kanske de umgås, vet jag, men att det syns inte i den här boken i alla fall. Men umgås med någon annan som kanske inte har liksom Lena Andersson ska och Fredrik Virtanen åsikter om just det här året.
Nej, men de har ju faktiskt debatterat en del Matilda Voss Gustafsson och Lindborg snedsträck Lena Andersson kring de här frågorna, och det är väldigt skarp och intressant läsning från båda sidor naturligtvis, så att det är klart att allt ska vridas och vändas på.
Precis.
Men ibland så blir jag bara så trött, ska vi bara sitta och navelskåda liksom vem är mediemannen och tog Cissi Wallin hänsyn till hans familj när hon hängde ut honom?
Ja, men
liksom,
ja,
snark det. Hur ofta, alltså orka.
Okej, får jag säga någonting som är, alltså, okej, jag säger det, men alltså, jag tycker jag är ganska trött på det, den här liksom, folk som har vuxit upp i arbetarklassen och sen tagit sig upp till liksom medelklassen eller övre medelklassen som Åsa Linderborg har gjort. Fy fan vad trött jag är på den historien.
Mm.
Och liksom, men jag känner att jag är liksom, kanske uppvuxen i någon slags lägre medelklass eller medelklass, så jag kanske inte har rätt att säga det här, men det på något sätt det blir lite en svensk eller nordisk form av the American dream liksom, att
det blir klyschigt. Det är som att man legitimerar allt genom att liksom, jag är också lite mer högstående för att jag har vuxit upp i Tensta, så förlåt, nu blir väldigt mycket Lena Andersson. Jag beundrar ju henne mycket, men nu låter det bli som att jag bara...
Nej, men jag förstår vad du menar.
Ja, eller Åsa Linderborg. Det är två helt olika individer, I know, but still. Det är lite samma historia, att man säger, ja, men då är jag är liksom legitim på ett helt annat sätt.
Ja, ni kan liksom inte nå mig eftersom jag kommer från en sån här bakgrund. Men man tänker, men du är ju här nu idag. Du är den som du är liksom. Du är, nu har vi inte längre kulturchef, men Åsa Linderborg, du är kulturchef. Du är liksom en person med ganska mycket pengar och ganska mycket makt. Och jag förstår liksom, och jag tycker hon skriver ganska skickligt om det också, att hur på något sätt hennes uppväxt fortfarande påverkar henne. Det får henne att köpa Armani-kappor och äta kött varje dag. Men det finns ändå, och det är kanske bra att hon skriver om det, men hon är ju som inte den enda som skriver den här historien. Och jag vet inte, kan vi ta en paus nu på klassresor? Att liksom, det blir, okej, okay, det blir lite så här, du vet, vad heter den där, alltså sommar i P1.
Ja, just det. Ja.
Historien som man verkligen kan.
Vi måste alltid börja med liksom min resa, och vi måste alltid öppna med en traumatisk scen som jag sen ska kontrastera mot liksom dit jag har kommit. Men
kolla så lyckad och smart jag är tack vare.
Jag vill höra Augustin Erba göra ett sommarprat som handlar om att vi inte har förändrats överhuvudtaget.
Ja, verkligen, det vill jag också höra.
Resan har stannat, det har blivit snöstorm. Tåget gnisslar till en halt liksom.
Karin, vad har du läst i veckan?
Ja, förutom det då med snöstormen, så är det den här Allt som var mitt. Jag tar den nu eftersom det är ju en intressant pendang här till det du har pratat om. Historien som inte får berättas av Cissi Wallin. Den här är alltså egenutgiven, därför att det stora förlaget som skulle ge ut boken beslöt sig i sista sekund för att inte göra det, varpå Unni Droge och Cissi Wallin och några till gav ut den själva, vilket jag tycker var coolt gjort.
Unni Droge och Cissi har väl en podd nu för tiden också, har jag förstått?
Ja, det kan jag tänka mig. De verkar vara goda vänner. Och Unni Droge har också en egen inläst epilog till den här boken, där hon pratar om hur hon kämpade med när hon ville berätta om hennes ex som hade varit våldsam och så vidare, och upplevde att hon blev tystad.
Just det. Han var förläggare, va, också?
Ja. Och den här boken handlar om hur Cissi Wallin upplever att hon har gång på gång blivit tystad. Alltså tystad inte bara av männen och maktstrukturerna utan även av det svenska juridiska systemet. Mm. Och hur våldtäktsrättegångar går till, hur vad svensk lagstiftning har för regler kring bevisföring och preskriptionstider och sådana här saker, och även det här förtalsmålet. Hon blev ju dömd för förtal på grund av att hon hängde ut då mediemannen med namn på sitt Instagram. Och genomgående i den här boken, så hon nämner inga namn, alltså inte på hennes förövare, inte heller några journalister eller vänner nämns, bara vid förnamn. Så att hon, liksom, de har tvättat bort namn, och namnen på de radiokanaler, tv-bolag och så vidare som hon har jobbat med, tidningar, allting är borta. Sen så är det ju väldigt allmänt känt vilka hon menar. Så det behövs inte, men det är intressant, och jag vet inte riktigt om det var en juridisk åtgärd eller om de tycker att det spelar ingen roll, det var redan skrivet på det sättet. Men de facto så fick det stora förlaget som skulle ge ut den här boken, fick då hotelsebrev från ombudet till den här mediemannen som skriver att vi kommer stämma er för förtal, vi har hört att ni har liksom tänker ge ut den här boken, eller vi har sett er marknadsföring. Så att, och det lyckades ju skrämma dem tillräckligt. Vilket jag också kan tycka är lite sådär, what?
Ja.
Och Cissi Wallin säger att jag är beredd, att jag vet att jag kan bli dömd till fängelse för det här, och jag vill ändå ge ut den här boken, jag vill ta den risken. Och den kom ut här, jag tror att sista kapitlet som hon lade till, det var skrivet redan i juni eller juli eller någonting sånt där, så att den är ju väldigt färsk. Ja. Så vi vet ju inte hur det här kommer landa.
Hon har gett ut den i Norge också, va? Om jag förstår rätt. Jag fick läsa ett förhandsexemplar, av den svenska versionen. Och då har den ännu inte kommit ut i Norge, vill jag minnas. Men nu har den kommit ut där också. Jag tror att det var någon slags advokat eller kontakta liksom ut ett förlag som har gett ut den där, men som också har liksom varit på dem för att, och liksom, att det är någon slags juridiska processer på gång där i alla fall.
Hon hävdar att hon i boken att hon blev mycket mindre fördömd i norsk press, som var väldigt intresserad av hela det här målet och förtalsmålet och så vidare. Och hon börjar med en våldtäktsscen som hon beskriver som väldigt smärtsam, verkligen hemsk läsning. Och väldigt, väldigt trovärdig av många anledningar som jag inte vill gå in på. Men jag känner väldigt mycket empati i det här fallet, och jag tycker också att det är helt jävla sjukt, om jag ska vara ärlig, att förövaren har i eftermälet liksom, kring hela den här historien, blivit ett offer i svensk media.
Ja.
Har ändå lyckats göra sig själv till ett offer, trots att det var ändå 12, tror jag, olika vittnesmål på kvinnor som hävdade att de också hade blivit drogade och våldtagna av densamma. De fick inte ens höras i rätten. Ju.
En sak som jag tänkte mycket på efter att ha läst den här boken var den beröringskräcken. Hur liksom Cissi Wallin blev liksom en persona non grata i många områden, liksom många, eller media Sverige på många håll. Hur hon liksom förlorade uppdrag, men också hur men det var liksom lite ingen, det var som hon skulle vara lite spetälsk liksom. Man ville inte komma för nära, för man var rädd för att hennes liksom, hennes historia eller hennes liksom, det som folk sa, hennes galenskap skulle smitta av sig, och att man, och att de liksom, de mediemänniskor som umgicks med henne var rädda för att själva också förlora uppdrag, att det skulle vara som en någon slags pandemi liksom, hon är patient zero. Och det tror att jag tror att det är liksom kanske en förklaring till att det var lättare i att ge ut den i Norge, där Cissi Wallin inte är liksom samma, är inte känd på samma sätt som hon är i Sverige. Men också det här att Åsa Linderborg låtsades att inte vet vem Cissi Wallin är. Jag tycker att det är liksom det är lite härskarteknik också. Och verkligen trams. Ja. Men jag tycker, jag tror att det också är en del av den här beröringsskräcken.
Och den här klassiska dramaturgin att en kvinna som upplevs obekväm får bli liksom stenhårt typecast i den här rollen. Så himla en jobbig person, för mycket person, en egenkär person som bara vill ha uppmärksamhet. En instabil, en psykiskt instabil person. Jag kommer inte ihåg om det var Uppdrag granskning eller någon kanal gjorde något program där de då intervjuade den här förövaren i liksom fina, vad ska man säga, fick chans att uttala sig och det var så synd om honom och hej och hå. Och så läser de högt ur Cissi Wallins polisanmälan där det står liksom privata saker om att hon hade gått i terapi, bara för att verkligen understryka hur psykiskt instabil hon är. Men hur många kvinnor som har gjort våldtäktsanmälningar och så vidare, anklagat killar, hängt ut killar, har blivit liksom misstänkliggjorda för att vara sådana där uppmärksamhetstörstande, avundsjuka, just det, och på något sätt försummade för att de inte liksom fick den uppmärksamhet de ville ha liksom.
Ja, men precis.
Jag blir så jävla äcklad av hela den retoriken, hela det mönstret.
Vet du vad som slår mig nu? Det som Cissi Wallin gör nu när hon skrev den här boken och liksom, det var ju ändå, och startade egentligen hela MeToo-upproret i Sverige. Det är ju någonting som Unni Drougge försökte starta för, vet inte, när kom hennes bok ut, för 10 år sedan, 15 år sedan, om när hon blev misshandlad av sin dåvarande pojkvän, den här förläggaren. Mm. Och folk, jag tänker att hon var säkert med om motsvarande beröringskräck, eller hon var väl det liksom, att folk var sådär att nu måste vi snabbt, vem är mäktigare, och snabbt den mäktigaste personens sida. Ofta, än så länge i vårt samhälle, är ju män generellt oftast har mer makt än kvinnor. Men jag tänker att det finns någon slags paralleller tycker jag till Colin Kaepernick som 2017, alltså den här amerikanska fotbollsspelaren som protesterade genom att han ville inte stiga upp och stå, han liksom kneeled, han gick ner på knäna liksom, när nationalsången spelades i USA inför spelen, och han blev otrolig, han förlorade sitt jobb och Donald Trump liksom kallade honom opatriotisk. Medan det nu liksom, det har ju gått mycket fortare, men liksom nu genom Black Lives Matter-rörelsen så är det väl en självklarhet. Nu är det liksom flera olika, inte bara liksom amerikansk fotboll utan andra liksom lag, också basketlag och liksom strejkar helt enkelt på grund av våldet mot svarta och liksom,
ja. och segregeringen. Nu lyssnar de rika ägarna till lagen, för nu börjar det kännas i plånboken och därför
Precis.
Spelar det roll.
Och då känner jag att det här, men det behövs liksom en Unni Drougge, det behövs en Cissi Wallin, och de som går längst fram i ledet kommer liksom att få ta mycket skit och kanske aldrig kommer att få liksom ordentlig upprättelse. Det kommer kanske att ta många år, men att det liksom, men någon måste vara först.
Ja, och jag tror verkligen det. Jag tror att historien kommer att utvisa att det här var en vattendelare och är en vattendelare. Det här som hon gjorde. Hon berättar också när hon var i USA i olika omgångar, för att hennes man jobbade där och då umgicks mycket med amerikanska feminister, och hur man har en liksom helt annan attityd till det här att namnge, att det inte är lika ängsligt liksom kring det. Ängsligt är ett slarvigt ord, men att det inte är ett sånt tabu.
Nej.
Så i Sverige fast, är det såhär, stackars, tänk du ödelägger hela hans karriär, min dag, eller mitt liv då, eller min kropp.
Ja, men jag vet, men jag tycker det är faktiskt svårt, för jag tycker att det är jätteviktigt att journalister ändå håller sig till pressetiska regler. Jag förstår liksom att det är liksom en storm just nu med MeToo, och jag tänker att det kanske måste se över de pressetiska reglerna, och kanske vissa övertramp var liksom, var värda att göra, trots att det kanske inte hölls inom pressetiken. Men jag tycker det är viktigt att man ändå liksom håller, att man kan ändå inte publicera namn hur som helst. Liksom,
hon skrev det i sociala medier, skrev hon det ju. Ja. Är inte det en skillnad då?
Nej, det är verkligen, det tycker jag, alltså det är verkligen en skillnad. Ja, det håller jag verkligen med om. Det är verkligen en stor skillnad. Ja. Nej, men det håller jag verkligen. Och det tänker jag mycket på Fredrik Virtanen som skrev, när han skrev sin bok, där han då beskrev Cissi Wallin som Instagram-feministen, var det visst. När han gjorde en lång lista på de kändisar som hade likat Cissi Wallins inlägg. Alltså det var fan det konstigaste jag har. Alltså det kändes som, jag kan inte, det var ju så konstigt. Han har suttit där och skrivit ner namnen liksom. Och för att kunna publicera dem i sin bok.
Det var en recensent som skrev så roligt att det känns som att Gollum har skrivit den här boken. Att det är så här, två olika sidor av, alltså, att inom Virtanen så bor en Gollum som är så här, my precious, alltså, liksom kring sin egen yrkesidentitet och bara blir så här nästan galen. Att Virtanen skriver att min första tanke när jag läste det här inlägget eller hur det var liksom, hur fan kunde den här människan ha så himla många följare ungefär, eller så himla många likes? Ja. Inte så här, herregud, vad är det här? Vad fan, det är ju det är lögn eller det är sanning eller vad ska jag göra? Alltså ingen sån reaktion.
Nej, det... nästan avundsjuk på, ja, hur fan kan den här människan ha så många följare?
Och kring, i hela den här dynamiken så är det väldigt mycket makt, vägandes av, alltså vem fan tror hon att hon är, attityd tycker jag. Mm. Det är rent misogyn sådan som vi var inne på tidigare, men också liksom, hon är ingen riktig journalist liksom.
Ja,
hon är
verkligen
inte som vi, och den grejen är sjuk ju, tycker jag.
Alltså nej, men jag förstår vad du menar, att ja, det alltså, men det tror jag att allt handlar liksom om maktkonstellationer och vem som har mest och vem som har liksom högre status i världen. I liksom, kanske medievärlden också. Och jag tror att det är också ett problem för att så många som, det finns så många freelancejournalister eller folk som jobbar liksom på uppdrag eller på korta anställningar. Jag tror att det liksom är också ett medieetiskt problem i vem som vågar skriva vad, eftersom man vet att den här personen, säg då, nu, bara som exempel då, Fredrik Virtanen och Åsa Linderborg är liksom goda kompisar. Om man skriver något jättenegativt om Fredrik Virtanen, kommer det att påverka mina chanser att få liksom skriva för Aftonbladet då? Nu är ju Åsa Linderborg inte längre kulturchef, men jag använder dem enbart som exempel. Men jag tror att det här var det extra liksom svårt att på något sätt, eller jag tror att det här påverkar faktiskt journalistiken kring de här böckerna, just för att både Cissi Wallin och Fredrik Virtanen är liksom personer inom, men personer med någorlunda, speciellt Fredrik Virtanen, personer liksom som känner rätt människor och har någorlunda makt inom liksom mediesverige.
Mm. Och det är klart att det påverkar, det är ju precis det där som gjorde att Harvey Weinstein kunde hålla på i så många år. Mm. Det är klart att
det var lönsamt
upp din karriär.
Ja. Ja, att vara kompis med honom.
Ja, och väldigt icke-lönsamt att inte vara kompis med honom. Så.
Ja, verkligen.
Ja. Nej, jag tycker att det här är ett tidsdokument som alla ska läsa, oavsett vad man tycker om historien i fråga.
Får jag ta nästa?
Absolut, kör.
Annika Walls, Jag borde ha sagt det först. En debutroman som handlar om Fia och Christian som lever i ett jättefint renoverat hus någonstans i en anonym stad utanför en lite större stad. Och de ska skiljas. Och man får läsa den här boken ur Fias perspektiv. Hon berättar hur hon har liksom kämpat med att göra huset så fint som möjligt och har köpt precis rätt möbler på Blocket och liksom köpt rätt arabia porslin och de snyggaste tapeterna och hon var konstnär ursprungligen, han är musiker, hon var konstnär, men eftersom det hans musikkarriär började peka neråt så var hon tvungen att ta ett jobb på en reklambyrå och jobba där och han tycker att det är ganska jobbigt att hon plötsligt tjänar mer pengar än han och att hon är borta och hon vinner priser och han blir en allt bittrare människa. Och en dag så kom han hem och säger att jag tycker att vi borde skiljas. Och då är hennes första tanke, jag borde ha sagt det först.
Där har bokens titel.
Ja, mm. Och så handlar det här om den här boken.
Vad var det för reaktion? Ja, det, kanske, det är i och för sig väldigt mänsklig reaktion. Ja,
ja det är ju, egentligen är det en ganska bra reaktion. Mm. Hellre så än liksom paniken, herregud nej, för det är min största kärlek som kanske också är en vanlig reaktion på den kommentaren. Men det är liksom intressant att läsa och det är liksom, just det här kanske, det är väldigt ärligt. Jag tänker att det känns som känns som någon har skrivit den här boken i affekt för att Christian är bara ett asshole liksom. Han är bara från början till slut, han har liksom inga andra sidor än att han är en bitter, elak, egoistisk person som är ihop med en kvinna som försöker göra sitt bästa, som kanske inte vill ha barn för att hon vill satsa på sin karriär, men så övertalar henne att de ändå ska få barn och att de ska dela på liksom, dela på vaknätter och dela jämt i hushållet. Mm. Så blir det ändå
så. Det känns som en sån här hembok eller vad man ska säga. Eller,
ja, är det så och det vet jag absolut. Och jag vet att alltså, som författare avskyr man ju när folk tror att man har skrivit om sitt eget liv, för det gör man liksom aldrig. Man gör det, liksom, skriver ju ur sig själv, men det säger verkligen inte att den här författaren har skrivit om liksom, en, det här är inget dokument ur hennes eget liv. Men det sätt hon har skrivit den här boken är liksom, det är så otroligt hatiskt mot den här Christian. Han blir så otroligt endimensionell. Han är liksom bara en asshole. Att jag upplever det nästan som om det är ett liksom en hatbok gentemot någon som har gjort författaren illa.
Eller bara lite platt då, för att människor måste ju få ha motsägelsefulla drag. Det har vi ju alla.
Precis, och det tycker jag gör den lite tråkig att läsa, för att det finns liksom som du sa, ingen människa har bara en sida. Det måste finnas någonting gulligt i Christian som gjorde att hon inte sa det först. För att om han verkligen är ett sånt otroligt stort rövhål hela tiden, då skulle hon ha skilt sig från honom för länge sedan. Och det gör det kanske lite otrovärdigt. Eller det gör den lite otrovärdig, den här.
Vad är det som driver historien? Ja, men är det inget mer än det här liksom? Eller händer det något dramatiskt? Kommer in någon ny person? Eller ångrar hon sig?
Det är väldigt, liksom, väldigt mycket samtid. Hon står och dricker kaffe på sin altan och talar med sin granne Bea, som är liksom förnuftet i boken. Och den här Bea liksom är hon är liksom som en trygg hamn, och hon säger rätt saker, och så skojar de lite om sina liv som liksom medelålders kvinnor som fokuserar mer på inredning och liksom än på kanske djupet och relationer. Men när det händer liksom inte så jättemycket, kan ju inte, alltså, nej, det finns ingen riktigt dramatisk vändning heller. Vi får bara följa med några sorgliga månader när det här paret liksom bestämmer sig först att separera och sen skilja sig.
Om man gör ett tankeexperiment då. Om du hade fått stoppa in någonting i den här boken, vad skulle du stoppa in då? Förutom lite fler sidor hos Christian.
Ja, nej men det hade varit kul att se den här, och det kanske inte är realistiskt, men fan, liksom få veta lite mer om, och kanske också mer om huvudpersonen. Fan liksom, hur kanske hon börjar flirta på sitt jobb när hon åker in till stan på reklambyrån. Hur talar hon om det här med andra människor som inte känner henne? Flirtar hon liksom med en kollega? Liksom, går hon ut och dricker sprit på kvällen med någon? Liksom,
eller om hon skulle kanske faktiskt ligga och gråta på natten och sakna honom fast hon inte talar om det för någon. Alltså någonting.
Precis. Precis, känner hon liksom att fan, allt fint vi hade, kanske det ännu finns kvar någonstans. Ska vi ännu
finns
inte
det
försöka?
Några barn med i familjen?
Ja, de har två stycken söner som är födda ganska tätt efter varandra. Och de är väldigt anonyma. De är liksom små och sen plötsligt är de 16 år gamla. Liksom. De är verkligen bara skuggfigurer.
Det hade varit kul om de hade blivit så här mini-Christians.
Ja, gud, det hade varit intressant faktiskt. Man skulle se liksom hur de
som
påverkar
de här,
sin pappa.
Vet, nej och åter nej, vad heter hon?
Just den, Nina Lycke. Ja. Den var verkligen väldigt bra. Så den är, jag vet inte, jag gick kanske inte ner i brygga av just den här historien.
Nej. Det är begripligt, Peppe. Det är okej. Vissa böcker får bara liksom passera, helt enkelt. Passera revy, så att säga. Du, jag funderar på om den här Lisa och Lilly, om jag ska spara den karamellen till nästa gång.
Men gör det, så får du ge den lite mer tid. Jag kan säga några korta ord om Kjell Westös Tritonius. Okay. Det känns som att komma, på tal om trygga hamnar alltså, det känns som att komma in i en, att stiga in i liksom Kjell Westös universum, känns som att komma hem till, vet du vad, så är det. Det är som att komma hem till er. Man får liksom, man känner sig trygg och händer tagen. Någon är bara,
vi lägger Maj-Lis under en fluffig filt.
Ja, exakt, du behöver inte tänka på henne. Sätt dig här får du ett glas vin och ett glas champagne. Och nu börjar den här, du behöver liksom inte ta ansvar över någonting. Du bara liksom kyssas med in i en otroligt trevlig stund. Så
gulligt.
Känns det att läsa den.
Det är också
den.
Det för att min man är den som lagar mat. Annars hade alla blivit väldigt stressade och fått äta bränd mat.
Ja.
Men ändå.
Ja.
Men det vad betyder Tritonius? Ja, nu har jag googlat på det, då kan jag tala om så här säger Albert Bonniers förlag. Det är den musikaliska termen för det dissonanta djävulsintervallet.
Just
oj
det.
Då, det är sånt där som min pappa skulle kunna förklara.
Tänk att jag gått omkring och sagt Tritonius hela tiden. Gud, så otroligt otroligt.
Jag trodde det var en grekisk gud eller något sånt där.
Ja. Men alltså, gud vilka slarv. Ja, sån är jag. Men den är, det handlar väldigt mycket. Det handlar om två stycken medelålders män som den ena är, jag vet, nu backar du ur rummet.
Och så skiljer de sig.
Hallå,
och
så har du lagt på luren?
Förlåt.
Nej, den ena är liksom Den ena är en jättekänd musiker. Han bygger ett superlyxigt sommar, ett superlyxigt hus ute i skärgården. Och medan han inte är ute och dirigerar liksom orkestrar, så ska han bo på det här huset. Och lokalborna är lite sådär. Du vet när det kommer någon som ska bygga in en bubbelpool i berget bakom sin jättestora betongvilla ute i skärgården. Och folk är så här, men vad är det här för en stadsbosnobb liksom? Men så blir han ändå kompis med en medelålders man som bor granne med honom, Lindell. Och han har förlorat sin hustru ganska nyligen. Och den här huvudpersonen, Brander, han har haft olika kärleksrelationer. Nu längtar han efter en ganska mycket yngre kvinna som han har haft en relation med. Hon är på väg bort. Och på något sätt så träffas de, det här viken heter Pungviken. Det visar också att Kjellväster har humor. Men de träffas och liksom så på sitt trevande medelålders manssätt. De är alla, alltså övre medelåldern börjar vara liksom kring 60. Så försöker skapa dem någon slags vänskap. De har sina osäkerheter, de försöker förstå varandra. Och de bär på ganska mycket bagage båda två. Och jag vet, alltså det låter kanske inte som en bok som du och jag skulle gilla, Karin. Men den är fin. Det finns liksom ja, något som fint, den där osäkerheten och den där.
Som lite kuriosa ska jag säga att jag känner faktiskt recensenten som har skrivit i Skaraborgs läns tidning, har han skrivit. Det enda jag egentligen inte gillar med Tritonus är att den tar slut. Men när den ändå gör det är det med känslan att den kommer att stanna kvar i tankarna en god stund. Och de sista sidorna i romanen är det vackraste jag har läst på mycket länge. Det var ju ändå lite, han råkar också i för sig vara en medelålders man med musikintresse och stort rikt känsloliv. Men det måste finnas böcker för alla helt enkelt. Det kanske inte är för mig. Men Rickard eller för någon annan?
För Peppe tydligen. Men jag har ju väl också sett medelålders man.
Men tydligen är det ju många som tror att du är en medelålders man för att du heter Peppe.
Så mitt alter ego liksom. Nej, men jag är verkligen inte så. Jag tycker ju om musik och jag tycker att det är vackert med klassisk musik. Men jag är verkligen otroligt omusikalisk och har liksom ingen aning om vad de snackar om. Men ändå sugs jag med in i den här världen av både liksom. För den ena liksom grannen spelar i ett liksom så här, ett coverband, så de spelar liksom låtar från 70-80-talet. Och den här och liksom Brander, så den här stora dirigenten, han liksom sysslar med klassisk musik. Referenserna bara liksom flyger över huvudet på mig. Nej, det gör de inte. Alltså det är till och med, alltså, om man har lite av dem, ja, det gör de inte. Men i alla fall så liksom, många av dem, jag fattar inte allt, men jag njuter ändå av det.
Jag tror jag ska ge den här till min pappa. Jag tror
han kommer att älska den.
Jätteglad. Ja.
Kan det vara ens liksom ens motto för livet? Jag fattar inte allt, men jag njuter ändå av det.
Ja, för det mesta. Det tycker jag var ett fint och hoppfullt sätt att avsluta den här podden. Nästa vecka så kommer jag ju få prata om den här som jag har tjatat om i flera poddar här. När repet brister av Belinda Bauer, som heter Snap på engelska, vilket låter mycket snärtigare.
Mm, verkligen.
Och sen den här Lisa och Lilly om ett par homosexuella flickor som begick gemensamt självmord i Stockholm 1911, sann historia.
Oj.
Och en annan internationellt uppmärksammad spänningsroman som heter Den tysta patienten av Alex Michaelides.
Jättepass du har läst alltså.
Men alltså jag läser som attan. Jag älskar det. Jag, som sagt, snöstorm och även allt som var mitt. Båda de öppnade mina ögon för annat. Det är ju liksom så vi förstår världen genom litteratur och förstår oss själva. Och det är så jävla bra helt enkelt. Tack för att jag får prata om det här med dig och tack för att du finns.
Men detsamma, Karin. Verkligen veckans höjdpunkt. Hörrni, tack alla ni som lyssnar och skriver in och likar oss på Instagram och bara hänga med oss när vi pratar om böcker.
Älskar er allihopa. Puss och kram. Vi hörs.
Hejdå.
Hejdå.
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.